Jo, vi kom till Afrika och köpte mark och byggde en safari lodge i de fattiga byarna i norra KwaZulu-Natal. Och det visade sig att det där var i stort sett epicentret på HIV-katastrofen. Alltså 30-40% av befolkningen hade HIV, varannan tjej i 25-årsåldern. Och när du ser det där direkt, är det personal som dog. Man kom ut i byarna och föräldrarna är döda. Gamla farmor ska ta hand om de små barnen. Då är det inte så lätt att sitta på läktaren och säga att det där får andra sköta. Så vi funderar, så är det något litet vi skulle kunna göra här i vårt närområde. För vi var ju inga experter på HIV. Men det var det på gång att regeringen skulle tillhandahålla bortmediciner gratis till befolkningen. Men det viktiga tyckte vi då var ju att nästa generation, de unga, inte skulle få HIV. Och var finns då ungdomarna? De finns ju på skolorna. Så där vi började samarbeta med en skola i närområdet. Och februari 2005 så samlade vi ett gäng sydafrikaner, lärare, elever och svenskar för att brainstorma en vecka. Finns det något koncept som vi skulle kunna få fram för att jobba med prevention? Och då satt vi en vecka och då kom, kan man säga, kärnan i hela Stop for Life-projektet fram. Och det bygger alltså på att varje ung människa har drömmar om sitt eget liv. Drömmar alstrar en positiv energi. Tycker man allting är hopplöst så bryr man sig inte vad man gör. Och därför har ju sen projektet blivit så att vi börjar ju med första workshopen. Men redan första veckan så får ju alla elever en egen drömbok som de skriver i. Vad är det att utveckla sina drömmar? Och sen blir nästa steg. Om man då ska förverkliga sina drömmar så måste man vara AIDS-free. Och så har vi olika workshops kring hur man blir AIDS-free. Och det finns ju det olika sätt. Så det var liksom grundidén. Och sen tillsatte vi en projektgrupp som jobbar med det några månader. Och sen juli 2005 så startade vi ett pilotprojekt på den här skolan med en high school då. Det är 5-årig high school mellan 13 och 18 år. Som har 1000 elever. Och då körde vi det hela hösten 2005. Och när Kristin i år då kom, då avslutade pilotprojektet december 2005. Då kom ju alla lärare, föräldrar, elever. Tyckte det här var fantastiskt. För de hade haft en hel del sådana engångsevent och olika saker. Men här då var det alltså 3-årigt program man skulle köra. I den ordinarie skolundervisningen på befintliga skolor. Samtidigt gjorde vi en extern utvärdering också som gav väldigt positiva resultat. Och då stod Kristin och jag där. Det var ungefär som man har fått ett barn. Vad gör vi nu? Och det här kan vi inte släga ut med badvattnet.
Ni hade inte bara fått ett barn, ni hade fått flera tusen barn. Ni är alltså tillsammans i det här projektet under de här 10 åren. Hur kan du beskriva att det har utvecklats?
Ja, vi står väl ganska förvånade själv att det har gått så fantastiskt bra. Och man får så mycket tillbaka. Alla de här ungdomarna som vi träffar och som har kommit till Sverige en del. Och det har gett oss väldigt mycket tillbaka. Och när man är på en skola ser deras glädje. Alltså det är barn som går till skolan, går dit i ett par timmar kanske och har inte fått någon fokus. Eller så. Och ändå så ser man den här glädjen hos dem. Det ger väldigt mycket tillbaka.
Vad skulle du säga att spridningen, nu när ni ändå har erfarenhet i det här, det hade ni inte från början men det har ni nu, vad beror den kraftiga spridningen på?
Av AIDS. Ja, det är ju av okunskap. Och sen är det, tror jag också, att man vill inte prata om det. De som har fått det, de talar inte om det och de döljer det. Då får de ingen hjälp heller.
Det är ju flera faktorer, men en faktor tror jag är att Zululand, det är en gammal krigarnation, Zulus. Så att det är väldigt mycket manssamhälle. Så tjejerna har liksom inte rätt på något vis att säga nej. Men sen tror jag också att i byarna så har de under 100 och 1000 år kanske levt med ganska fria relationer, fri sex och AIDS-pris framförallt sexuellt. Vissa män då åker till Johannesburg, en gruva, arbetar, träffar prostituerade, blir smittad, kommer tillbaka till byn. Och har man då flera relationer så sprids det ju snabbare i byn. Alltså hade de bara haft en relation så hade det inte spridit så mycket. Så att det är många faktorer som samverkar och som Kristin säger. Och det här är saker som man då inte vill prata om. Och därför kommer det inte riktigt upp till ytan heller.
Vilka metoder lär ni ungdomarna eller på något vis försöker ni utveckla hos ungdomarna i förhållande till AIDS och HIV?
Ja, vi går igenom ett antal olika metoder. Alltså, ett är ju att man ska skydda sig och ha en partner. senare lägga sin sexuella debut och så vidare. Respektera flickorna. Och flickorna ska mod och se till. Så därför har jag mycket aktivitet med flickorna, med både idrott och mycket annat. Så att de liksom stärker varandra. Alltså när vi kommer in i en ny skola, och vi har ju då 100 high schools nu. 1000 elever, varje, så det är 100 000 elever. Och under de här 9-10 åren nu så har vi alltså närmare 300 000 elever gått igenom det här treåriga programmet. Och menar, varje elev har kanske 10 personer hemma i byn som de i sin tur kommunicerar med. Så att då pratar man kanske om 3 miljoner människor som vi, för att vi involverar ju byn och familjen också. Och vi ser när vi kommer till en skola, 1000 elever, det är 500 tjejer. Det är kanske 50 tjejer som är gravida när man kommer dit. 16-17 år. När de börjar gravida så lämnar de skolan, sitter hemma i byn. Killarna tar inget ansvar. Och det gör att tjejerna heller inte får en utbildning. Och så får de någon hundralappar i månaden av government. Så att de hamnar ju i en fälla där. Och vi ser ju det liksom tydligt att teenage pregnancy, som man säger på engelska, går ner väldigt kraftigt när vi har kört på ett program. Och vi har gjort mycket externa utvärderingar. Och de visar ju väldigt positiva effekter på alla sådana här faktorer.
Berätta om de sydafrikanska flickorna och hur de utvecklas i det här programmet.
Ja, vi har ju många, många saker som vi för in i det här när vi börjar på en skola som skapar en gemenskap mellan allihopa och speciellt flickorna, att de känner att de är en enhet. De får likadana tröjor och de får de här böckerna och de får samma information liksom. Och det tror jag skapar att de kan stötta varandra i detta att våga säga ifrån. Och vi har ju startat också att flickor kan också få lov att idrotta till exempel. Det har det ju inte varit. Flickorna, det är ju många grejer som inte de är inräknade i. Men att man har fotboll för tjejer. Överhuvudtaget tror jag att vakna upp liksom och säga att även om du är flicka så har du rätt att skapa dig en utbildning och att ditt liv liksom är värt mer än att bara vara mamma. Vi hade en flicka, brukar ta henne som ett exempel, för ett sånt härligt exempel. Den första skolan vi var på var det en flicka som utmärkte sig utöver alla de andra. Hon var här på fullkomligt stråla och sen hade hon väldigt stora tänder som gjorde att man kände igen henne för varje gång. För annars bytade de frisyr och de som man kanske inte känner igen, men henne kände man igen. Och hon är läkare idag, så att man har verkligen sett att hon har fått utvecklas. Och det är säkert fler, men just det henne vet vi ju säkert eftersom hon var på den första skolan. Och nu har hon hunnit med liksom att bli läkare.
Kommer ni även i kontakt med ungdomar som redan bär på smittan?
Ja, det gör vi. Och vi har ju också sån här mobilklinik, några stycken, som får runt på skolorna så de får testa sig. Är de då HIV-positiva, då ska man ha behandling och droger. Men det är ju också rätt mycket rådgivning i det, för det är ju rätt dramatiskt. Om man får ett besked på HIV. Men nu börjar faktiskt se positiva resultat i Sydafrika. Medellivslängden ökar. Och har ökat alltså 8 år på en tioårsperiod. Och antalet nysmittade går ner. Så vi börjar faktiskt se tecken nu på att det börjar vända. Och det säger man att prevention är en väldigt viktig faktor på det. Men det är också bromsmediciner. Där har ju då Jakob Solmatt tagit tag i det mycket bättre än vad Torben Beck gjorde. Plus att George W. Bush lanserar sitt PEPFAR-program mycket för Afrika. Det har gjort att bromsmediciner har kommit ut på ett helt annat sätt än det var tidigare. Så att det är många faktorer som samverkar här faktiskt till att börja vända kurvorna.
Du har fått många utmärkelser i ditt liv. Är det någon som du är särskilt stolt över?
Ja, det är klart att man tycker det hela ändå får konungens medalj och sådär. Men jag fick också en utmärkelse som inte är så känd, det heter Social Capitalist Award. Alltså det är en företagare då som engagerar sig i sociala projekt. Det uppskattar jag väldigt mycket. För jag tror det är viktigt att företagsamheten engagerar sig på ett bredare sätt. Så får var och en hitta sina uppgifter. Än att bara jaga sista raden på resultaträkningen. För att det berikar livet att engagera sig. Det är faktiskt till och med vetenskapligt bevisat idag. Min mor brukar säga när jag växte upp, 96 år idag, varmt kristen, att det är saliga att giva en taga. Och nu är det faktiskt vetenskapligt bevisat att om man har två personer, den ena personen ger den andra personen en gåva. Då kan man mäta i hjärnan vad som händer i reaktionen på de här två människorna. Och det är alltså inte den som tar emot gåvan som har den mest positiva upplevelsen. Det är den som ger en gåva som får den bästa upplevelsen. Och det är en lärdom som egentligen finns redan i Bibeln. Men som nu är vetenskap bevisat av hjärnforskarna. Och det är det man har känt lite intuitivt. För att man mår bra av att hjälpa till och göra någonting annat så att säga, utöver det som man dagligen håller på med och sitt eget.
Du berättade att din far var pastor. Tror du att du har ärvt ditt engagemang för människan av honom?
Ja, det tror jag säkert. För att de ställde upp för väldigt många i det tysta. De har nu varit ett stort föredöme, det tror jag. Jag vill säga det är roligt med Star for Life. Att eftersom det bygger på stärka självkänslan så är det ju så också att det där har ju påverkan på väsentligt fler faktorer. Alltså det påverkar exempelvis deras ansvar för deras egen situation. De kommer tid till skolan, förbättrar skolarbetet och så vidare. Så vi har ju sett att betygen har gått upp på sådana här faktorer som vi inte egentligen tänkte så mycket på från början. Så det är många sådana här positiva faktorer som man ser. Och därför är det så också att det behöver ju svenska ungdomar lika mycket. Alltså det här med framtidstro. Alltså håglösa ungdomar som inte tycker allting är skräp. Det är lätt att komma ut i kriminalitet och mycket annat. Så därför håller vi nu på med ett pilotprojekt på 10 skolor i Sverige. För att utveckla en modell, Star for Life-modell i Sverige. Det blir ju inte med HIV-fokus. Men det är det här med stärka självkänslan och framtidstron. Som är lika viktigt faktiskt i Sverige.
Ni var på påveaudiens igår. Och det var inte första gången. Ni mötte påven även i våras på en audiens. Vad har du för intryck av påven Franciscus?
Nej, jag tycker ju att det är en fantastisk människa. Han står ju precis för det som kristenheten ska stå för. På de svaga, utsatta och fattigas sida. Så han har ju stor påverkan i med det. Och stor respekt i världen. Omtalat med väldigt stor respekt. Så att, ungefär så som påven Johannes från Polen. Jag hörde Alf Svensson berätta för ledaren för Kristdemokraterna att Gorbachev, när Sovjetunionen var på väg att falla samman, så fick Gorbachev frågan på CNN eller BBC eller till Gorbachev. När insåg du att Sovjetunionen skulle falla samman? Och då säger Gorbachev, det var när påven kom till Polen och sa till alla människorna att ni har inget att frukta. Det var så starkt budskap så att då insåg man att det gick liksom inte bara att komma med tanken och köra över folket. För de hade påven bakom sig som var oerhört respekterad.
Jag tackar er så hjärtligt både att gå för ert arbete och för att ni berättade för oss om ert projekt Star for Life.